Hej, det här är Råns Vattenråds allra första podcast någonsin. Jag heter Daniel Graf, jag är koordinator för Råns Vattenråd i Skåne. Och för de som inte vet, Rån är ett litet vattendrag nere i Skåne, Sveriges minsta avrinningsområde faktiskt. Och vi har ett vattenråd som ser till att ån mår bättre över tid. Och vi har även informationsåtgärder i vattenrådet. Och vi har försökt att nå en större publik. Och därför försöker vi göra den här podcasten. Och först ut med att intervjuas om vattenvårdsarbete i stort och råån i synnerhet, så har jag med mig Claes Nilén idag, en kär kollega här i Helsingborg där vi sitter, som har jobbat med vattenvård i många, många år. Var det 25 år, Claes?
Ja, ganska exakt 25 år.
Ja, så en trogen kämpe som vi har förmånen att ha med oss här idag. Och då ställer jag första frågan till Claes här. Hur kom det sig att du har ägnat ditt yrkesliv just åt vattenfrågor? Kan du berätta lite?
Ja, jag började ju plugga biologi. Och jag hade väl inget riktigt specialområde. Jag läste växtekologi, zoekologi och lite andra kurser, men hittade inget riktigt fokusområde. Och då när jag mötte limnologin, vattenläran, så fanns ju all biologi där. Mm. Så det blev som ett avgränsat ekosystem som hade allt. Och när man sen börjar fördjupa sig i det, så är ju vatten grunden till allt liv. Det är växter, det är djur, det är flöde i landskapet, det är vattenkemi, det är markkemi och marklära och inte minst markhistoria.
Mm. Ja, det är helheten kanske kan man säga som har lockat det i just vattenfrågor och limnologi. Och just i vattenrådet i Råån, hur gick det till i början? Hur kan du berätta lite om varför det behövs ett vattenvårdsarbete och hur det kom till historiskt?
Alltså rent historiskt kom det ju till som en sån här övervakningsfunktion, recipientkontrollen. Man ska ha koll på vad man släpper ut i sitt vatten. Mm. Och då är det är ju staden, det är ju de stora verksamhetsutövarna, om det nu finns några, lantbruket. Och man ska mäta och försöka hålla koll. Och i Råån så hade vi ju inte några stora verksamhetsutövare, några fabriker eller några andra större utsläppare. Utan där, det blev ju kommunökologerna från de fyra kommunerna som satte lite tonen. Och då var det ganska tidigt ute som att man ville göra förbättringsåtgärder. Det var ju det började på 80-talet och det var mitt när övergödningsfrågan blev stor. Mm. Det mycket i början handlar ju just om övergödning, kväve och fosfor.
Ja, och kväve och fosfor som kommer främst då från jordbruket.
Från jordbruket, från enskilda avlopp. Dagvatten kan ju också vara en bidragande orsak. Mm. Och jordbruksmark har vi ju rätt mycket i Råns avrinningsområde. Det är väl en 65-70% av avrinningsområdets yta som är intensivt brukat.
Mm. Det är ju helt enkelt gödningsmedel som inte har använts av växterna och som rinner av då.
Ja, precis. Och man får inte glömma att det är en stor effekt. Det är ju just att man plöjer och harvar. Mm. Givetvis också att man lägger gödning, men bara det att man kultiverar jorden när man då har nederbörd, så tvättas ju vattenlösliga ämnen som kväve och fosfor. Mm. Tvättas ut med vattnet. Och får man det väldigt höga halter, så kan det ju då leda till övergödning, en förändrad biologi, arter gynnas och missgynnas, och det fortsätter ju sen ut i havet. Har man sjöar och hav, så kan man ju i värsta fall få algblom och påföljande syrebrist när algerna sen dör och ska brytas ner.
Mm. Så döda havsbotten har kanske en och annan hört om. Och algblomningar har vi på sommarna när vi vill bada. Så det, men såg ett miljöproblem och insåg att man behövde göra någonting åt det. Och vad var det ni gjorde där? För Rån var ju först i Sverige, som jag har förstått, eller Råns vattenråd var först i Sverige med att arbeta aktivt med dessa frågor.
Ja, tillsammans med några andra vattenråd i Skåne så försökte man ju spåra och hitta orsaken till det här. Det var ju rätt mycket diskussion i början var det kom ifrån. Det atmosfäriska nedfallet var inte heller helt försumbart. Mycket från trafik och utsläpp från Europa. Men det mesta är ju lokalt från markerna som tvättas ur av regnet helt enkelt. Så att det man försökte göra för att åtgärda detta, det var ju att ta fram åtgärdsplaner på skyddszoner och våtmarker inte minst. Det kom ju mer och mer att bli att vi anlade våtmarker för att öka vattnets uppehållstid så att de naturliga processerna ska hinna rena vattnet innan det rinner iväg. Jordbruket är ju också beroende av täckdikning. Och det betyder ju att man har gjort mycket arrangemang för att leda bort överskottsvatten så fort som möjligt. Och det betyder ju att vattnet inte hinner renas. De naturliga reningsprocesserna hinner inte verka.
Mm. Ja, och historiskt sett så har det ju funnits mycket mer våtmarker och meanderslingor och andra sätt att rena vattnet, naturliga sätt tidigare som jag förstått det har försvunnit i och med dikningen för att ja, man ville odla mat.
Ja, det var ju en period när människor svalt.
Precis, och då hade man en annan prioritet.
Ja, absolut. Men det är ju, man glömmer lätt bort att det är ju inte mer än drygt 200 år sedan som åkerarealen i Helsingborgs kommun och närområde och Råns avrinningsområde kanske bara var så mycket som 10% av markytan. Och idag så är vi uppe i 65-70. Det är klart att det får en stor påverkan på vattenkvaliteten och miljöerna. Det har ju funnits kärr, sankområden, blöta stränder, det vi kallar svämzoner idag. Alltså våtmarker ut med vattendragen. Vi har ju aldrig haft några stora sjöar.
Mm.
Men de här olika kärrmiljöerna, sumpskogar och det man kanske skulle se som blöta betesmarker idag.
Mm.
Det har ju funnits i stor skala. Kanske så mycket som en tredjedel av landskapet har ju betraktats som för blött att odla i alla fall. Och att det försvinner, att vattnet rinner fortare bort, det påverkar ju vattenkvaliteten. Och det påverkar ju också alla de växter och djur som behöver och lever av de här miljöerna.
Jo, de kvarvarande naturliga reningssystem hinner helt enkelt inte. Det går för fort.
Ja.
Jo, och så ni anlade de första våtmarkerna. Hur var känslan på den tiden? Den där nybyggarperiod i våtmarkssammanhang. Jag har kommit in i det mycket senare, så det kan beskriva.
Jo, men i början var det ju, det var väl mycket naturvårdare och biologer som tänkte att det här måste gå, det måste fungera. Det var starkt ifrågasatt. Man tyckte det var onödigt eller det var för dyrt eller det har ingen effekt och allt vad det var för något. Så att vi var ganska ensamma i början. Tillsammans med några eldsjälar bland markägarna som ställde upp med mark. Det var ju en tid innan det fanns några stöd. Idag finns det ju stödpengar från EU, Jordbruksverk och länsstyrelser och allt. Då fick vi söka från fonder och vissa kommunala pengar, innovationspengar då på den tiden.
Mm.
För att göra de allra första dammarna. Och det var ju stor dramatik kring detta. Det var så uppmärksammat i tidningar och allt. Och entreprenörer och byggfirmor tyckte det var jättespännande och ställde upp en massa. Så att det var ju mycket en, ja, som du säger, en nybyggaranda.
Mm. Ja, och i Helsingborg eller i Råns avrinningsområde, vi får inte glömma bort Svalöv, Bjuv och Landskrona som också är del i avrinningsområdet och som är del i vattenrådet självklart. Och vi har gjort saker där också. Men en sak som är speciell för oss här är ju tvåstegsdiken som vi har kanske varit bland de första i Sverige med. Och kan du berätta vad det är för någonting?
Ja, det är ju lite extra spännande. Det är ju, alltså det finns ju många typer av våtmarker som jag nämnde tidigare. Och kanske en av de mest ursprungliga är just svämzonerna. Utrymmen, marken närmst vattendraget som naturligt sett har varit ganska låglänt och blött och faktiskt varit en typ av våtmark det också. Idag är vi så vana vid att vattendragen är så breda som vattenytan är vid ett normalläge. Så fort vattnet stiger, vilket är helt naturligt, då blir vi plötsligt oroliga och tycker att det är en översvämning.
Mm.
Men det är ju en naturlig process. Och i och med landskapets utdikning så har man ju fördjupat de naturliga vattendragen och rätat dem. Och där är inte längre plats för någon översvämningsyta eller någon översvämningszon.
Mm.
Så tvärstegsdiken, det var då ett sätt att försöka återskapa naturliga svämzoner ut med vattendragen. Där vattnet kan få svämma. Där marken kan få lov att vara blöt, där våtmarksvegetation och våtmarksväxter kan få finnas. Och där man då har naturliga reningsprocesser i marken med rötterna i organismer som interagerar med vattnet över året. Och det har vi gjort på en hel del ställen. Det har varit väldigt spännande.
Mm. Ja, och vi har ju till och med att det är att det växer träd längst med dessa tvåstegsdiken utan att det stör avrinningen. Alltså det påverkar inte odlingen vid sidan om, utan vattnet rinner bort i alla fall. Och vi har samtidigt de här korridorer med grönska. Och det är ju också rätt så unikt även för tvåstegsdiken att vi har så. Och du hade ju gått 20 år eller längre sedan vi anlade dem, så det är emellertid riktigt stora träd. Vilket jag tycker är väldigt fascinerande när man åker ut. Vill du lägga till någonting om det?
Nej, det är ju det naturliga hade ju varit att dämma upp eller att återställa bottnarna, höja bottnarna i vattendragen igen. Men det är ju i princip omöjligt idag eftersom hela landskapet är inrättat efter det vattendjupet som finns. Och där finns ju gällande dikningsföretag, alltså vattendomar som styr nivåerna. Så genom att skapa ett tvåstegsdike så gräver man sig helt enkelt ner några meter på ömse sidor om vattendraget och återställer den naturliga hydrologin på det sättet.
Mm.
Så att odlingen kan fortsätta, bebyggelsen kan fortsätta, vägar och all annan infrastruktur eller källare. Allt annat fungerar ju precis som vanligt. Det är bara remsor på kanske 10 meter på ömse sidor vattendraget som åter får lov att bli ett naturstråk i landskapet som följer vattendragen som är befintliga odlingshinder, om man nu får uttrycka sig så. Och det är klart att de tjänar ju även som spridningskorridorer och promenadstråk också, om man vill.
Mm, precis, man har en grön korridor, en blågrön korridor i landskapet i och med de här, när man låter vegetationen vara. Och vegetationen gör ju också, eller träden gör ju också att det blir ingen tillväxt i själva vattnet. Så man behöver inte rensa. Antingen inte alls eller inte lika ofta i alla fall som i ett öppet dike. Vilket också är relativt en nyhet för oftast. Även på andra håll när man har sådana diken då rensar man dem regelbundet. Och man har inte dessa gröna korridorer. Och det kommer, som du säger, det är en spridningskorridor. Så det kommer ju med väldigt mycket biologisk mångfald med de här. Inte bara fiskarna i vattnet eller vattenlevande djur, utan även fladdermöss och fåglar och insekter och igelkottar och Till och med älgar har du berättat att, ja, att de går där.
Ja då. Jo, men allt hänger ju ihop. Ja. Vatten är liv.
Nej, men precis. Så det är jättekul att vi har de här. Och jag var där någon väldigt varm sommardag. Och det var stekhett utanför på fältet. Och så gick man in där och så var det betydligt svalare där. Det var en väldigt skön känsla. Och där ser man också att det blir en form av klimatanpassning om man gör de här mer, att det blir, det svalkar ner området helt enkelt. Ja, så var det i början. Hur har arbetet utvecklats under tiden? Om du tittar tillbaka på 90-talet och var vi är idag.
Ja, man kan säga att utan de ekonomiska stöden som finns idag och utan den acceptansen som finns idag så blev ju de första våtmarkerna ganska små om man tittar tillbaks. Små och isolerade och på platser där just de verkliga eldsjälarna fanns. Kanske inte på de platser där de våtmarkerna skulle gjort mest nytta. Det ska ju sägas, trots att vi är väldigt stolta över våra tvåstegsdike, så är det ju framförallt våtmarker som vi har gjort i ganska många och en del ganska stora.
Mm.
Så utvecklingen av arbetet är väl det att framförallt att det har blivit, vi har gjort större våtmarker. Vi har fått mer platser att välja på. Fler markägare vet idag vad det, eller alla vet, markägare vet ju idag vad våtmarker innebär och att det finns stöd för det och att det är en hyfsad affär ibland. Det finns ju stöd även för, det kallas inte markersättningsstöd, men det är ju ett skötselbidrag på 20 år så att det är ju inte, de måste inte ge upp marken helt så som det var förr.
Mm.
Sen har det ju också utvecklats på så sätt att från början då var det ju enklast så att man helt enkelt grävde en grop in till ett vattendrag och ledde in vattnet där. Nu har det ju utvecklats mer och mer att man försöker styra, leda vattnet kanske flera hundra meter antingen i rör eller i parallella diken för att tjäna höjd i landskapets topografi. Så att man inte behöver gräva sig så djupt.
Mm.
Då kan man ju få betydligt flackare stränder som är mer positivt för biologisk mångfald. Tvingas man gräva en damm så måste ju stränderna bli ganska branta tyvärr.
Mm.
Även om man lägger mycket energi och pengar på att göra det flackt.
Yeah.
Så får man en mycket intressantare och bättre biotop om man kan leda vattnet och kanske till och med valla in på ett lägre beläget område. Och sen så har vi då fått till att kunna göra större givetvis. Och göra dem mer i storlek med avrinningsområdet.
Mm.
Alltså vi vill ju hålla vattnet ett stycke tid. Och en allt för liten våtmark som belastas av ett stort flöde. Det blir ju kanske inte effekten så stor. Och i värsta fall i en sån våtmark kan du till och med få att organiskt material och det som har sedimenterat vid ett normalflöde sköljs ur vid ett högflöde.
Mm.
Så det är ju lite olyckligt. Men de bitarna kan man ju bättre reglera och arbeta med idag. Plus givetvis alla värdefulla erfarenheter som vi och nu konsultfirmor idag har plockat upp under vägen. Det ska ju sägas att i början var vi ju, fick vi själv rita och göra allt. Idag så är det ju mer konsultbasis. Vi tjänstemän på kommunen hjälper ju till att förmedla kontakter mellan markägare och konsulter och låter konsulterna göra ritningar som kanske är lite mer tekniskt kompetenta än vad vi biologer är alla gånger. Och vi hanterar istället formalien, tillstånd och pengaansökningar från Länsstyrelse och Jordbruksverk.
Precis, och det ska jag också säga, så att utan samarbete med intresserade markägare så får vi inte till någonting. Så vi är väldigt tacksamma för de markägare som har varit intresserade, där vi har byggt anlagt våtmarker och andra åtgärder, och som fortfarande är intresserade. Och, för det är ingen självklarhet att ge upp delar av sin mark, även om man får ersättning. Så det är vi väldigt tacksamma för. Vad skulle du säga? Är vi klara med arbetet? Eller vad behöver vi göra mer?
Nej, tyvärr. Vi har en bra bit kvar. Vi har ju ett vattendirektiv som vi styr mot. Alltså att vi ska uppnå god status i våra vatten. Och tyvärr, fortfarande när det gäller kväve och fosfor, så är vi ganska långt ifrån det målet. Vi har kommit en bit på vägen, det ska sägas. Men det behövs ett fortsatt arbete. Det behövs fler våtmarker. Det behövs kanske mer arbete i vattendragen. Att försöka återställa hydrologin. Att minska erosionen i vattendragen. Att återställa bottenmaterialet som försvann och rensades bort när man fördjupade vattendragen. De var ju, de flesta vattendrag här, och i större delen av Sverige antar jag, har ju varit betydligt mer stenrika än vad de är idag.
Mm.
Många gånger har vi bara mjuka sedimentbottnar idag. Och de är mycket mer artfattiga. Så där återstår en hel del arbete på många olika fronter.
Mm. Men vi har ju precis hört idag att det börjar bli populär med bevattningsdammar i Skåne, i och med att förmodligen antar jag att i och med att vi får allt torrare somrar och det blir kanske svårare att odla utan vatten, så finns det ett intresse för bevattningsdammar, vilket man med fördel kan kombinera med en näringsrenande våtmark och en åtgärd för biologisk mångfald. Så ja, det är vi. Ja, vi är inte glada för klimatförändringarna, men vi är i alla fall för den konsekvensen. Att det blir mer vatten ute i landskapet, att vi håller kvar det längre på land på så vis.
Ja, precis. Alltså, grundprincipen är ju helt enkelt att vi försöker förlänga vattnets uppehållstid på land. Då får vi biologisk mångfald, då får vi rening. Då får vi en grundvattenbildning. Då får vi i princip alla de processer vi saknar och som vi behöver. Landskapsförändringar, det har alltid skett och det kommer att ske. Men vi måste försöka tänka på funktionerna.
Mm.
Vi har mist många funktioner genom att ensidigt gynna jordbruket i landskapet. Vi måste gynna de andra processerna, det vi kallar ekosystemtjänster.
Mm.
Vi måste helt enkelt skapa njurar åt landskapet. Om vattnet är landskapets blodomlopp så behövs också njurarna. Vi kan inte vara utan det.
Nej, precis. Och alltså, man kan ju självklart förstå hur man tänkte för 100 eller 150 år sedan. När folk svalt och man behövde mat och ja, folk vandrade ut till Amerika för att de inte hade någonting att äta här. Men nu har vi ju kommit ett steg längre och som jag ser det så behöver vi uppdatera dikningssystemet och hur vi hanterar vattnet så att det blir mer hållbart helt enkelt. Ja, nu har jag inte något mer att tillägga. Om inte du har någon... någonting som du vill tillägga till den här första podcasten?
Nej, det är väl just det att vi behöver se lite bredare på vattnet. Vattnet hanteras ju ofta efter enskilda ansvarsområde. Vi har inte pratat om dagvatten, men det är ju också en sån fråga som spelar roll. Vi måste se, som vattendirektivet egentligen säger, vi måste se till avrinningsområdet.
Mm.
De verksamheter som finns i avrinningsområdet, det är de vi måste arbeta med. Och de förutsättningar som vårt avrinningsområde har, i detta fallet Råön,
mm.
vi måste jobba med dem.
Jo.
Som sagt, vi har inga sjöar, våra vattendrag är små vattendrag. Känsliga sommartid och höga flöde på vintern. Det är liksom det är det vattenplaneringen måste in i samhällsplaneringen. Vi måste hantera vår bebyggelse, vårt dagvatten, precis som vi behöver hantera verksamheter och jordbruket tillsammans med klimatförändringar och målen för biologisk mångfald. Vi behöver våtmarkerna, vi behöver funktionerna och vi behöver en livskraftig biologisk mångfald.
Precis. Och det har ju seglat upp på senare tid just att dagvatten har en kanske större påverkan än vad man tidigare trott på föroreningar i vatten. Och, ja.
Och flödesituationen.
Och flödesituationen, precis. Precis. Men då tackar jag dig så mycket. Claes Nylén, miljökämpe från Helsingborg.
Tack så mycket.
För det här är den första podcasten och jag hoppas att det blir fler med andra spännande gäster. Tack för att ni lyssnade. Hej då!